ljuset stiger ur havet, spelar i koppar och glas. Stockholm i gryningen strålar som var hon en gyllene vas. Med blommor från Östersjöns länder, med ängsört från ekarnas sal, en skönhet på urbergets stränder, Mälarens ljuva stad. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrar i ungdomlig grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen, är du den stad som fått allt genom Mälarens kärlek till havet. Är du en blandning av sött och salt?
Ja, det här är Inge G på Tyresö radion. Ja, det är många programmakare som har gjort fina sommarprogram som sänds nu på Slingan 91,4 MHz eller går att se via webben www.tyresoradion.se. Jag har aldrig spelat in en monolog med mig själv, bara gjort intervjuer med olika personer, så att det här sättet att göra program, det är helt annorlunda för mig. Men som inledning till det här programmet hörde ni en melodi, Stockholm i mitt hjärta, med Lasse Berghagen, som jag tycker passar bra att börja mitt sommarprogram med. Så vad ska jag nu berätta för er? Ja, Ann-Sandrin Lindgren, hon gav mig inspiration när hon berättade om sin mamma Sofie Bellander. En av många intressanta sommarprogram. Med Ann som inspiration kom jag på att jag skulle göra ett program framförallt om min pappa, Karl-Åke Andersson, och hans kamp för att kunna leva ett normalt liv. Ni som brukar lyssna på Tyresö-radion har säkert märkt att jag är speciellt intresserad av frågor som rör funktionsnedsatta. Jag satt också hela 25 år i kommunfullmäktige i Tyresö som representant för Vänsterpartiet. Och det var en av de frågor jag drev i politiken. Och kanske, förhoppningsvis, också gjort mig känd för vem som nu kommer ihåg mig idag. Men det var inte min egen reumatism som jag fick när jag var 2 år. Och av och till satt hinder i vägen för min rörelseförmåga. Och kanske lite mer nu på äldre dagar. Som gav mig intresset för tillgänglighetsfrågor. Nej, det som fick mig att få upp ögonen för funktionsnedsatta människors problem med omgivningen. Alltså tillgängligheten. Det var faktiskt min egen pappa, Karl-Åke Andersson, som råkade ut för en svår olycka 1938. Så nu ska jag berätta så mycket som jag någonsin kan om historien kring min familj, mina föräldrar. Min pappa, Karl-Åke, var som ung man lång och faktiskt väldigt snygg. Han hade ganska mörkt, svart, lite lockigt hår och klarblå ögon. Jag har ett kort på pappa hemma när han var strax över 20. Han var idrottsman, tävlingscyklade, deltog i en rad olika skyttetävlingar med gevär och vann en massa priser. Dessutom vann han flera priser i minigolf. Jag har kvar en del priser och medaljer hemma hos mig. Karl-Åke växte upp i Enskede och hans pappa, min farfar, dog när han byggde huset på Tistelvägen av överansträngning. För övrigt så var husen på Tistelvägen med omnejd de första villor som var möjliga för vanliga arbetare att äga. Och just Tistelvägen nämns faktiskt i Per Anders Fogelströms serie om barn av sin stad med flera böcker. Ja, så blev min farmor Anna Andersson ensam med 3 pojkar som självklart måste hjälpa till med försörjningen så snart som möjligt. Och så lite om min mamma. Mamma Gunborg, hon växte upp med min morfar Viktor Andersson. Min mormor Anna, hon fick en stor hjärnblödning när mamma knappt hade fyllt 10 år. Och på den tiden så fanns det ju ingen bra rehabilitering. Och eftersom min mormor tappade minnet efter hjärnblödningen så hamnade hon bland sinnessjuka, som det hette på den tiden, på Långbro sjukhus. Och då var det också skamligt att ha någon sinnessjuk i släkten. Ja, dessutom ansågs det ärftligt. Min mamma Gunborg, hon fick ansvar för alla hemsysslor vid 10-årsåldern. Skyndade sig hem för att laga middag till min pappa, Viktor Andersson, min morfar. Hon kunde gå i folkskola i 5 år. Mamma och min morfar bodde på Ringvägen i en etta på 22 kvadratmeter. En lägenhet som jag 1965 kom att bo i andra hand, då morfar blev tvungen att flytta till Stureby ålderdomshem. Mamma och pappa träffades på en fest som var i Enskedes sportstuga. Mamma hjälpte till med serveringen och pappa var där som tävlingscyklist med Enskede cykelklubb. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Min mamma var redan med barn med en förmögen man vars familj inte accepterade mammas bakgrund. Så den här mannen försvann redan tidigt då mamma var gravid. Min pappa, han blev så kär i min mamma att han sa, ja, det spelar ingen roll att du redan är med barn. Senare i livet så kom det att ställa till en del problem för mina föräldrar på grund av min pappas olycka, som ni snart ska få höra mer om. Men först ska ni lyssna till när Agneta Fältskog sjunger Hjärtas saga, som var mina föräldrars älsklingslåt. En dag i slutet av 1938 så stod min pappa tillsammans med en kompis i kö för att få ett dagjobb i hamnen. Den här dagen gällde det Finnboda varv. Eftersom han var ung och stark så fick han jobb den dagen. Ni vet alla att arbetslösheten var hög i slutet av 30-talet. Nåväl, medan han och hans kompis lastade på ett stort fartyg så såg Karl-Åke, min pappa, hur hans kompis höll på att åka in i en av de stora fartygsvinscharna. Han drog bort kompisen därifrån men råkade själv ramla in i vinschen och vänster ben och vänster arm slets omedelbart av. Högerbenet var dock så allvarligt skadat. Det blev ambulans till sjukhuset. Vilket av sjukhusen? Ja, det kommer inte jag ihåg. Pappa lades i korridoren, för det var ju ingen som trodde att han skulle överleva en så svår olycka. Mamma, som nyligen hade fött min syster Gunnel, kom till sjukhuset och satt där i korridoren med beskedet att ja, det var nog kört för Karl-Åke. Men någon gång under medvetslösheten så vaknade pappa upp och sa: oroa dig inte, Gunnel, jag kan alltid sälja skosnören. Så tror ni inte, ni som lyssnar, att det här är en sorgsen historia? För det fanns ju ljus i tunneln också. Och Karl-Åke, min pappa, visade sig vara en riktig kämpe. Han gav aldrig upp kampen för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Och han lyckades också. Fast han fick kämpa ganska bra. Under tiden pappa låg på sjukhuset så fick han tyvärr kallbrand i andra benet, så det fick också amputeras. Sin rehabilitering, det tillbringade pappa på vanföranstalten. Alltså på den tiden var man antingen vanför eller invalid om man hade någon funktionsnedsättning. Efter drygt ett år så kom pappa hem och bars upp i den lilla lägenheten på Katarina Barngata, där mina föräldrar strax före olyckan skaffat en liten etta. Ja, men det här duger inte, sa min pappa. Jag kan inte sitta instängd i en lägenhet och jag måste ha ett jobb så jag kan försörja familjen. Han hade då hunnit få 2 knäproteser, tunga visserligen. Men han lärde sig att gå några steg med hjälp av en bock för Karl-Åke. Han var ju grundstark. Nåväl, pappa fick 10 000 kronor från Finnboda varv i ersättning för sveda och värk. Det var mycket pengar alldeles i början av 40-talet, fast idag låter det väldigt lite för en så svår arbetsolycka. Sen fick han också en livränta på 300 kronor i månaden. Genom en kompis som jobbade på Stockholms stad fick pappa veta att man kunde bygga en småstuga i Tallkrogen genom någonting som heter Småstugbyrån. De 10 000 blev grunden för familjens framtida boende. Kompisar byggde och pappa dirigerade. Ett stort rum och kök med källare blev resultatet. Först senare, när jag var runt 5 år, så byggdes huset till med 2 sovrum. Pappa, han lärde sig gå baklänges ner för yttertrappan. Ja, det var en balansgång av stora mått. Och han fick också jobb i ett förråd som ägdes av Stockholms stad, och det låg inte långt bort från hemmet. Men hur skulle Karl-Åke ta sig till jobbet? Jag menar, färdtjänst, ja, det fanns ju inte på 40-talet. Nej, han ritade och konstruerade tillsammans med en kompis en platta med 3 hjul som en stol byggdes fast på. Och cykeln gick och veva framåt med en vev och gick också bromsa. Så han vevade med sin enda arm fram och tillbaka till jobbet varje dag, stark som en oxe i armen. I början av 50-talet, ja, då fick mina föräldrar höra talas om att handikappade kunde få hyra en kiosk av Stockholms stad, och de ställde sig i kö. De fick hyra en liten kiosk som låg i Hökarängen, och både mamma och pappa jobbade där tillsammans hela dagarna. Jag minns faktiskt när min mamma kom hem första dagen efter sitt pass. Hon hade sålt för 5 kronor. Och hon grät när hon kom innanför dörren. Men hur ska vi försörja oss på det här, sa mamma. Vänta och ha tålamod, ska du se, sa pappa, som hade en engelsk tålamod. Ja, han hade rätt. Och kiosken utvecklades till en verksamhet som gjorde att hela familjen kunde leva ett hyggligt liv. Med tiden så tröttnade pappa på att veva sig upp för backar med sin uppfunna trehjuliga cykel och satt helt enkelt dit en mopedmotor. Det fungerade kanonbra, men eftersom fordonet inte gick att registrera så blev han stoppad av polisen otaliga gånger. Men då sa min pappa alltid, ja, ni kan ge mig böter eller vad som helst, men jag måste ta mig till jobbet. Och till slut gav även polisen upp. Min syster och jag åkte snålskjuts och stod bakom pappa när han åkte till kiosken. Där vi numera varje dag åt våra middag som mamma värmde på en kokplatta. Jag skulle vilja påstå att min pappa var den första som konstruerade en elmoped för funktionsnedsatta, och det är jag väldigt stolt över. En sak som var tråkig och som jag faktiskt inte vet, fick veta före min pappa dött 1977 efter 7 hjärtinfarkter, var att min pappa inte blev biolog. Han försökte adoptera Gunnel, min syster, när jag bara var några år gammal. Hon var 6 år äldre än mig. Och då kom det hem en socialsekreterare som skulle kolla upp familjen, och det kan jag förstå. Och det hon sa är idag helt häpnadsväckande. Tyvärr, Karl-Åke, hon måste själv bestämma när hon blir myndig om hon vill ha en van för pappa eller inte. Och det gjorde att varken jag eller min syster visste något förrän pappa dog och bouppteckning skulle göra. Och det spelade ingen så stor roll för oss, för syskonbanden fanns ju där i alla fall. Men jag tror att chocken var ganska stor för min syster. Nu måste jag försöka komma till slutet av historien någon gång. Pappa var som sagt envis som en åsna. Han gav sig 17 på att han skulle konstruera en handikappanpassad bil. Och skickade gång på gång in ritningar med en konstruktion som skulle göra det möjligt för honom att köra. Det var nobbel i många år, men till slut fick han ja. Han tog också körkort när han har fått den första bilen. Jag minns att det var en Ford 24. Och det var så unikt att han blev inbjuden till en invigning av bilen där prins Bertil som tackade honom. Efter det hade vi flera underbara spännande semestrar. En av de mest minnesrika, ja, det var när vi åkte runt i England och Skottland på olika ställen. Pappa var den som körde mest. Mamma körde bara ibland och jag var kartläsare. Men framför allt, det var då jag fick mina så kallade tillgänglighetsglasögon. För jag var också spejaren som gick först in på ett hotell och frågade om det fanns hiss och inga trappsteg till matsal och så vidare. Och ibland fick vi åka flera mil extra för att hitta ett lämpligt hotell under semestrarna. Jag lärde mig helt enkelt från barnsben att se med tillgänglighetsglasögon. Och det har jag haft nytta av i min vardag och i politiken. Jag är tacksam över att det hänt så mycket sedan min pappa råkade ut för sin olycka. Det finns hjälpmedel som inte var att tänka på under min pappas livstid. Det finns färdtjänst, handikappanpassning av lägenheter och bilar och en massa andra hjälpmedel. Men det är klart, det finns fortfarande mycket kvar att göra. Så nu, ni som har orkat att lyssna på denna solskenshistoria med kanske lite svarta moln också, kanske förstår mitt engagemang i tillgänglighetsfrågor och hjälpmedel. Så till sist så vill jag skänka en tanke till mina fantastiska föräldrar. Framförallt min pappa Karl-Åke, som aldrig gav upp kampen. Men också till mamma som alltid stod vid pappas sida. Så jag avslutar med en sång med Trevi Bompa. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Det är så sant. Jag är så tacksam för att jag fick göra det tillsammans med mina föräldrar och min syster. Idag är de borta och jag är den enda som är kvar av kärnfamiljen. Men minnena, ja, ja, de finns alltid kvar. Ha en bra sommar allesammans som lyssnar på Tyresradion. Det här var Inge G. Man ska leva
det blir gräl. Det finns en mening med allt som sker. Men hårda ord, det gör problemen fler och fler. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra, för en gång finns bara minnen kvar. Vem kan förklara och ge ett svar på alla frågor som jämt vi har? Att vara vänner är blott en del, och man kan lära sig utav varandras fel.